No, den har gått ganska typiskt egentligen. Den började ganska plötsligt att vi hade en ganska lång och kall vinter och bra istäcke. Men så var det där kring 2 mars. Så var det lite som att klimatgudarna skulle slått ner med en yxa och kapa av vintern. Och så fick vi ganska höga temperaturer snabbt. Eller det blev varmare på dagen. Och sen började den egentligen ungefär den 9 mars. Då har jag går omkring här och följer med islossningen och noterar att då börjar isen lossa lite. Och det stämmer egentligen ganska bra med mina tidigare forskning och vad som hänt efter det, för att vi har kunnat undersöka och konstatera att Aura Å blir sen isfri ungefär 10 dagar efter att medeltemperaturen för dagen, alltså dygnets medeltemperatur, stiger över nollan. Så 10 dagar senare blir Aura Å i snitt isfri. Och den första natten inträffar där ungefär kring den 9 mars. Och jag antecknade förra fredagen att Aura Å praktiskt sett är isfri. Och då skulle det ha varit 12 dagar efter att medeltemperaturen i Åbo steg över noll. Så att, och den var ju ganska snäll överlag i islossningen. Så att det har varit en ganska typisk islossning för Aura Å.
När du säger snäll islossning, vad menar du då?
No, den har ju varit ganska våldsam tidigare. Här historien hade kunnat vara betydligt mera intensivt och med högre vattenstånd än vad det har varit i år.
Mm. Som sagt, vi hade ju en ganska smällkall vinter i år och det var faktiskt mycket is, man kunde till och med gå på isen och så här. Hur är det själv? Du sa att du följer ju med såklart det här med isen och vad sa du att du går 1000 varv runt ån eller hur var det?
Nej, jag brukar säga att jag går 1000 varv kring ån. Alltså i ett försök, eftersom en stor del av det här, när jag rekonstruerar islossningen i Aura från 1700-talet fram till idag, så baserar det sig på observationer som Åbobor har gjort. Och en stor del av det här materialet kommer från tidningar. Och ett försök att förstå hur pålitliga de här beskrivningarna är, speciellt när man börjar följa med i islossningen, när islossningen börjar, när isen börjar bryta sönder och var den börjar lossa, var den börjar åka ner, var vi ser de största hålen. Så att försöka förstå de här historiska beskrivningarna. Så här de här senaste 6-7 åren så går jag upp och ner längs med ån vid islossningstiden och försöker skriva upp och beskriva hur det går. I ett sätt att försöka jämföra hur mina egna beskrivningar till exempel ser ut med de tidigare. Att hur lätt är det att förstå. Mm. Jag har nu inte gjort någonting med det här materialet, men jag märker nog själv att det är svårt att beskriva vad som händer när isen börjar lossa. Men att sen är det ju i Åbo har man alltid följt med så här när ån blir isfri, så det är ju liksom inte egentligen något problem att följa med. Så det är en lätt observation.
Och varför är det viktigt att följa med i islossningen? Vad berättar det för oss?
No, förr i tiden när man började följa med så handlade det om att staden kom igång på våren. Då var ju hamnen uppe vid, så att säga, vid gamla Dombron. Så handeln och ingenting började ju före ån var isfri. Så det är väl den här största orsaken varför man har börjat följa med den. Nu, staden följer ju med det ännu, men det är ju liksom kanske mer har blivit för dem en slags kultur. Men att för min del så det är en bra klimatindikator, att det berättar ganska mycket om hur vårtemperaturerna har förändrats. Och på det här sättet kan man mäta klimatförändringen inverkan i Åbo.
Vi ska prata lite om det, men först skulle jag vilja fråga dig, varför står vi just nu här vid Östra Strandgatan och Krukmakaregatan, den här korsningen? Varför är den här platsen betydelsefull?
No, just vid den här platsen så kanske ta en lite längre historia först. Det finns en tradition i Europa att när det har varit sådana översvämningar, de här stora floderna, som jag skulle vilja säga att i städer som Prag till exempel, jag kommer inte ihåg exakt vilka städer nu, men då har man på den här husen så har man ristat in vattennivån när det har varit som värst vid någon slags översvämning. Och i min forskning så har jag alltså hittat att vi också i Åbo haft en lite liknande tradition, och det är därför som vi står här nu, för att det här är en av de här platserna där i samband med isproppar i Aura Å så hade skett en större översvämning. Och den första skedde 1853 och den följande skedde 1857. Och då var det så en ispropp, alltså det hade skett först en ispropp uppe vid Aurabron där det först skedde. Men sen skedde tydligen en till här nedanför, då översvämmade hela det här området kring vid Krukmakaregatan och vad heter den, Sotalaisgatan. Så i något av de här husen, de här husen har rivits nu för tiden, men vid någon av de här husen som var här vid stranden så hade man satt upp en plakett på väggen. Och där hade man ristat in vattennivån för 1853-1857. Och 1853 så hade man ristat in på något sätt att vattennivån var 45 cm över gatunivå och 57 att den skulle vara 65. Så om man tänker att huset kanske var 50 meter från gatan och sen har vi en plakett på det huset där vattennivån har varit 60 cm över gatuplan. Så då förstår vi hur mycket av det här området som i något skede har varit översvämmat.
Ja, det låter faktiskt ganska sådär horiga på något sätt, att man har ju inte själv under sin livstid varit med om det här.
Ja, när vi tänker på Aura som någon så här en häftig vårflödesplats som i floderna högre upp norr, så vi tänker ju på att Aura någonsin egentligen har översvämmat. Och det översvämmat ju heller egentligen på sommaren eller någonting sånt här. Eller jag har faktiskt hittat en liten så här exotisk sommaröversvämning på 1600-talet. Men om det någonsin har översvämmat här i Åbo så är det alltid på våren. Mm. Men att det är jättelänge sedan det var senast. Så att.
Mm. Och det där, du nämnde det här med att islossningen berättar om klimatet, och vi vet ju att det blir varmare hela tiden, så syns det här också just i islossningen, jag antar det.
Alltså det syns i tidpunkten, så syns det desto varmare våren blir, så desto tidigare sker islossningen. Och sen syns det nog också i de här översvämningarna. Men det är lite svårare eller lite mer problematiskt kanske. Om man ska tänka så här, att för att vi ska ha en häftig översvämning som har skett tidigare i historien, så skulle det först kräva förstås att vi har is, vilket det har inte haft så mycket de senaste åren heller. Men så ska islossningen börja plötsligt, och så som den har skett så är det oftast att det börjar med ett väldigt intensivt regn. Alltså det behövs någonting som höjer upp vattennivån i Aura kraftigt och bryter sönder isen så att den börjar snabbt röra på sig. Och för att det här ska bli riktigt effektivt så skulle jag säga att vi behövt mycket snö tidigare i historien. Och det här verkar vara lite någonting också som har minskat här i våra regioner. Så att som den här vintern eller den här våren, så när det har varit torrt och lite snö, så blir det ofta så att islossningen kanske blir just så här lite tamare.
Mm. Du säger tamare, men är det en positiv eller en negativ sak? Eller kan man säga något om det?
Nu är det lättare, det sker inga skador, det förstörs inga båtar, broarna hålls hela. Mm. Att ett problem tidigare i historien har ju varit att det har förstört en massa båtar och skepp, och det har tagit till exempel förr med sig långt ut i Slottsfjärden någon gång. Mm. Och en stor sak som vi också kanske märkt, eller som vi har märkt, är att de här ispropparna, eftersom de ofta skedde vid Aurabron, så är det så att det verkar som, eller det är åtminstone min teori, att det är de här som har också lett till att man måste bygga om hela Aurabron i slutet av 1800-talet. För att en av bropelarna hade börjat luta åt ena hållet. Och det här var som en följd av att isen hade ätit upp botten under bron. Och det här fick då pelarna börja luta. Det här insåg man ju då förstås, men att allting tyder på att det skulle vara så.
Okej. Och kan du ändå förklara för den som kanske vet, vad är en ispropp, eller vad menar du med en ispropp?
Alltså en ispropp eller en isfördämning. Det sker ju nästan alla floder lite nu som då. Det finns något hinder, eller det kan vara något stenar i botten, eller det kan vara en bropelare till exempel som här i Åbo. Eller så kan det vara till exempel att en del av isen i ån börjar röra på sig, men sen stöter den mot kraftigare is nedanför som inte rör på sig. Och då stannar hela den här islossningen, förflyttningen av isen, och då uppstår där en ispropp. Och desto mer vatten och is som kommer upp ifrån och bygger på, så börjar den här isproppen först växa på höjden och sen breder den ut sig. Mm. Och det är ofta så som det har gått till vid Aurabron då. Att där har den stannat isen och så har den börjat växa på höjden och sen har den börjat breda ut sig. Så har vi en översvämning där.
Mm. Och sen ett annat begrepp som används här i Åbo i alla fall, är det här med hallisgubbe. Kan du berätta vad är det här, vad är den här liksom bakgrunden till det här begreppet?
Riktigt varifrån det kommer är lite oklart. Det finns många legender. Men hallisisen är egentligen isen som är bakom hallisdammen. Och även om det kallas isen, så beskriver det egentligen precis all is som kommer liksom från de övre delarna av Aurora. Och Hallisisen har varit då den som, när den har åkt över dammen och åkt genom staden. Så det här var den här Hallisisen, och det är det som man har följt extra noga med. Eller kanske extra noga med, kanske lite att ta i, men det har varit, hur ska jag säga, man har följt med Hallisisen därför att den har ofta varit lite mer spännande. Att så här, i det långa perspektivet, så den här islossningen som vi har haft i år som är så här lite slö och tråkig kanske, så det har varit det normala. Men då har det alltid varit roligt när Hallisgubbarna har kommit. Så det är det som man har gått ner och sett på. Mm. Men att varifrån begreppet kommer så är oklart. Men att i den första gången som det noteras, kommer jag ihåg nu rätt, så det är 1697 i så här en domstolsupplaga. Så det är en yngre flicka, så var det så att hon hade gått och skilja en dyna utanför domkyrkan. När det hade varit gudstjänst inne, så hon hade sittit en dyna i en barnvagn, så hon hade gått och tagit dynan. Men sen mitt i det här, när hon var intresserad av det, så hade isen börjat lossa ur. Så då hade hon tagit dynan och så hade hon gått ner till och börjat se på islossningen. Och då har hon sagt liksom i rätten sen att hon hade gått ner för att se på Hallisgubbarna, eller Hallisherrarna var det väl. Mm. Och det här är första gången som den här Hallisisen nämns, mig vetligen, för tillfället i alla fall.